Hej allihopa och varmt välkomna till min intervjupodcast-serie som heter Talk to Me. Jag heter Sarah Dawn Finer och jag är mäkta stolt över att vi har nått avsnitt 40 av denna podcast-serie. Den här podcasten är verkligen mitt hjärtebarn, så jag blir extra rörd över att ni lyssnar, skriver meddelanden, kommenterar och att jag får välkomna så otroligt mycket ny publik varje gång. Hej på er alla, det är jättekul att ni är här. En annan väldigt rolig sak som händer när man har en podcastserie som folk tycker om är att gäster börjar höra av sig och säga att de vill vara med. Så var det med veckans gäst. Det här är en artist och en kvinna som jag har beundrat på avstånd väldigt länge. Hon heter Sherry, men föddes som Sherihan Abdulleh den 16 juni 1991 i Oslo. Hon växte upp i Loja i Finland, dit hennes föräldrar flyttade efter att de hade flytt inbördeskriget i Somalia. Vid 10 års ålder flyttade hon, hennes syskon och hennes mamma till Rinkeby i Sverige. Och sen dess så har hon bott kvar. 2013 dök hon upp på musikhimlen när hon samarbetade med andra artister. Men första solosingen kom 2015 och hennes debutalbum Sherihan nominerades till årets nykomling vid Grammysgalan. Året efter så tilldelades hon en Grammys för årets hiphop soul och nominerades även till årets album. Hon erhöll också pris i kategorin årets hiphop soul vid P3 Guldgalan och 2019 tilldelades hon Stockholms stads hederspris. 2017 var hon sommarpratare i Sveriges Radio och släppte även sin största singel 163 för evigt. Den handlar bland annat om åren i Rinkeby, vilket är något hon har pratat mycket om, bland annat i SVT Edit-serien Sherry ut ur mörkret, som ni kan se på SVT Play. Hennes andra fantastiska platta heter Arawello och hennes tredje heter Nagnol och släpptes i juni 2021 i år. I höst kommer ni kunna se och höra henne som en av artisterna som medverkar i TV4s Så mycket bättre. Men om ni vill höra henne prata och sjunga så får ni göra det nu. Jag hoppas att ni får en ljuvlig stund tillsammans med mig och Sherihan Sherry Abdulleh.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tack snälla för att ni lyssnar. Hörni, nu åker vi.
Okay.
Då säger jag hej och varmt välkommen till Talk to Me, Sherihan Abdulleh, also known as Sherry.
Tack så jättemycket.
Jag är otroligt ärad att du är med. Jag tänker börja med allt orimligt beröm, för det gör alltid folk jätteobekväma, så kan vi vara klara med det sen.
Okay.
Först och främst tycker jag att du är en enastående sångerska. Alltså, fantastiskt bra. Jag är också övertygad om att en jättestor del av publiken som lyssnar på just den här podden kanske inte har lyssnat så mycket på dig.
Exakt.
Som de bör. Och det hoppas jag att de gör efter den här intervjun. Du är också en otroligt bra låtskrivare. Men det tror jag är mest imponerad av är dig som människa. Och därför är jag jätteglad att jag ska få prata med dig idag. Och det roligaste av allt, man kan anta att för att vi är i samma bransch, att vi hänger. Men vi känner verkligen inte varandra.
Nej, det är första gången jag får träffa dig.
Ja, det är asfett.
Ja, jag gillar, älskar det.
Jag tycker också om att det är just så här vi träffas första gången.
Ja, verkligen.
I ditt hem dessutom.
Eller?
Så tack för att jag får komma hem till dig.
Tack för att du kom. Men först och främst vill jag bara tacka för allt fint du säger. Jag kan inte säga, jag blir känslig direkt.
Ja, jag ber om ursäkt för det. Jag tänkte, vi bara betar av det där. För att det är kanske självklart för andra att jag tycker så. Men jag tycker att det är viktigt att säga till en annan kollega att man tycker de är grymma.
100%. Och den är att det kommer just från dig. Det är helt sjukt.
Tack snälla. Det är så otroligt mycket spännande jag vill prata med dig om när det kommer till musik såklart. Mm. Men jag vill börja där jag brukar börja, och i ditt fall än mer för att din bakgrund och ditt liv speglar så mycket av vem du är musikaliskt 100%. Och textmässigt. Mm. Så jag skulle vilja prata lite om vem den tjejen var och vem den kvinnan är idag. Var föddes du?
Det här är så flummigt, för att jag är född i Norge, uppväxt i Finland, och så flyttade jag till Sverige 2000. Och den historien är lite, den är lite flummig, lite sorglig, men också bra för mig. Det har gett mig väldigt mycket bra perspektiv. När min mamma och pappa lämnade inbördeskriget i Somalia 90, tror jag. De gjorde hela den här, promenera hela vägen till Kenya, flyktingförläggning där. På något sätt kom med in ett ryskt flygplan som tog iväg dem. Och sen kom de till Finland och sattes i flyktinghem, asylhem. Men det här var ju liksom de första utomeuropeiska invandrarna i Finland överhuvudtaget. Och att de var svarta. Såklart, många i Finland var väldigt rädda. Så de brände ner mycket av de här asylhemmen. Och då var mamma gravid med mig. Och de blev väldigt rädda. Så de rymde till Norge. Och sökte asyl där med de som var höggravid med mig. Och råkade få mig där under den processen. Så när jag föddes i Norge, då var jag där bara i 3 månader. Och sen så fick de inte asyl där. Men det här var ju också en stor satsning för finska regeringen. Att hämta in ny arbetskraft. Och, för de, de hade inte varit så bra på att ta in invandrare innan. Så när de kom tillbaka så blev det ändå bra, för de fick direkt lägenhet. Det var just så här, tryggheten och stabiliteten och ekonomiskt, så skapades väldigt bra förutsättningar för min familj efter den händelsen. Så jag var liksom 3 månader gammal när jag kom till Finland. Eller när mina föräldrar kom tillbaka till Finland. Och då bodde vi där fram till 2000. Och sen så kom jag till Sverige. 2000 eller 2001 där någonstans.
Det är miljontals människor som flyr sitt hemland. Mm. Och det är någonting som jag tycker är väldigt viktigt att prata om. Hur det är att växa upp i Sverige som invandrare. Mm. Men också hur det är att växa upp i ett land som kulturmässigt skiljer sig så otroligt mycket ifrån landet som ens föräldrar kommer ifrån. Mm. Du har beskrivit mycket av det här väldigt, väldigt tydligt och bra i ditt sommarprat. Mm. Jag kommer såklart att referera till det. Har ni inte hört? Ja, självklart.
Oh my God.
I do research, girl. Men har ni inte hört det så ska ni lyssna på det. Men det jag vill börja med är varför dina föräldrar flydde och lite hur de levde innan de kom till Sverige.
Alltså grejen är att problemet med somalier, och jag tror många invandrare som kommer från typ Mellanöstern och Afrika, är att de har alla lämnat krig. De har säkert alla trauma. Flera har PTSD. Min bästa vän, det finns en låt på min nya skiva som heter Lost Interlude. Till exempel hennes pappa, han är krigsveteran. Men du vet, man pratar inte om det.
Nej.
Så här, jag har inte fått riktigt veta hur den där flykten kändes. Det är någon gång min mamma har nämnt att jag promenerade hela vägen från Somalia till Kenya under kriget. Och det var så här, du kunde bli skjuten ute där på öknen som helst. Så där. Men de pratar om det som ett sätt som att det är bara faktuellt. Jag vet inte riktigt vad som startade kriget, men de enda gångerna jag ser till exempel min mamma blir riktigt känslig, det är när hon tänker på när det var bra. Alltså det, de bodde i stora hus och hon kom från en bra familj och min pappa var ascool. De lyssnade på så här somalisk funk. Alltså vet du, fet musik det är. På den tiden hade de liksom klubbarna på så här fina hotell. Och då gick man dit och kollade på typ så här när de körde konsert. Alltså de pratade om Somalia som ett paradis. Folk kom ju dit och turistade så som man gör i Marokko. Så då, för dem så var det ett ställe som var perfekt på alla sätt. Jag tror att det har präglats mycket av olika saker, just det här med stam, just det här med stympning av kvinnor, just det här med terrorism, basically. Mm. Det är mycket, mycket trauma. Och du vet, så här, jag läste någonstans, det finns en jättebra Instagram-sida som heter Forgotten Minds, där de pratar om att alltså, en av fyra i Somalia lider av någon typ av mental sjukdom. Men vi har inget ord för depression. Vi har inget ord för trauma. Det här är inget, alltså, om någon mår dåligt eller någon får psykos eller någonting, då ska man läsa Koran på den. Den personen har fått man måste göra exorcism. Alltså det är på den nivån. Så här, jag har aldrig riktigt fått veta djupet av vad det här har gjort. Men det jag kan säga är att jag tror att det här med ärftlig trauma är på riktigt. För att i Somalia, män krigade mot sitt eget folk, sina egna bröder. Idag ute i orten, Somalia krigar mot sina egna bröder. Det är gamla vänner som dödar varandra. Men att överleva är att leva, basically. Så det är synd. Jag har inte haft de här konversationerna med mina föräldrar. Jag önskar jag hade det.
Vad heter dina föräldrar och vet du hur de träffades?
Gud, min mamma heter Saida. Och det är ganska sjukt, för jag är ju uppväxt i Finland. Och det är ett finskt namn också.
Jaha.
Det är jätteweird. Och min pappa hette Mohammed. Han gick bort 2017. De blev ihopparade. Jag tror inte hon ville det till en början. Men de blev kära på riktigt. Men det är en väldigt destruktiv kärlek. Och det är så här, jag kan till och med läsa om, du vet, så här, USA, Jim Crow. Allt svarta män fick utstå. Det var ju svarta kvinnor som fick äta upp det. Alltså av svarta män då. Och lite så har det varit. Jag har gjort en låt på min andra skiva som heter Kärt barn, som är en hyllning till min pappa när han gick bort. Jag har varit väldigt arg på honom på grund av mycket av det han gjorde mot min mamma, och för att jag är den som minns. Allt det som du lämnat var är en vistad min kraft. Vänta tills den dagen då vi möts igen. Vet du se varje rad är hon är din värda. Hon är din värda. Varenda rad är hon är din värda. Jag vill leva för dig. Pappa, säg om du nu hör mig. Hallå. Hey, yeah. Så det var fint att se äkta kärlek. För att i vår kultur också, folk blir bara ihopparade och ska skaffa barn och det ska vara. Man bryr sig inte så mycket om den biten, känslomässiga biten. Men att de ens hade den gjorde så att jag var väldigt annorlunda från många somaliska tjejer och killar i min ålder.
Du har beskrivit att du lärde dig finska innan du ens lärde dig somaliska, och att din pappa kämpade mycket med att akklimatisera er i Finland, vilket gjorde att du hamnade mellan dina somaliska kompisar och dina finska kompisar, där du helt enkelt blev mobbad av båda sidorna. Och jag antar att det gjorde att du kände dig ganska rotlös.
Exakt. Alltså just det här med identitet, att känna tillhörighet, att vara förvirrad på det sättet över vem du är, alltså det kan påverka en så mycket. Alltså det går inte så att prata om det, men grejen var att jag hade yngre föräldrar som ändå var coola i den här lilla byn vi bodde i.
Kan vi bara prata om den här byn som vi bodde i?
Lohja
i Finland.
Lohja i Finland.
Som ligger vart?
Det är typ lika långt som Västerås från Stockholm.
Ah.
Och det är en väldigt liten stad. De kom in i samhället ganska snabbt.
Vad skaffade de för jobb?
Min pappa var faktiskt hemspråkslärare på min skola. Mm. I och med att det fanns en liten somalisk community nu. Och min mamma pluggade till frisör. Och det var det här som var så bra ändå. Att när Finland tog in de här flyktingarna, då skulle de se till att de fick alla förutsättningar. Min pappa fick körkortet gratis. Min mamma fick gå frisörutbildningen gratis. vi hade det bra ställt och fick bra förutsättningar för att det skulle bli bra. Men
kontra när ni kom till Sverige och ni var 9 barn och bodde i en trea med tre vuxna.
Exakt. Och du vet, så här, det, ja, men jag tyckte, alltså, så här, så säga, jag tyckte Sverige var det grå.
Nej, jag förstår det.
Jag var så här, vad är det här för någonting? Men alltså så här, min tid i Finland var också väldigt fin.
Mm.
Det växte upp på landet. Mm. Mycket mer så här, familjetid. Vi gjorde saker upp. Vi åkte på familjekollo. Och så här, sånt som många invandrare aldrig får vara med om. Men i bakhuvudet, det, på grund av den rasismen vi gick igenom, det var alltid konstant prat om när vi ska flytta. I början var det mycket prat om att vi måste få hit resten av vår familj.
Mm.
För att det fortfarande är krig i Somalia. Så min mamma och pappa, det var varje dag konstant grej med att prata med socialen och asylen och hit och dit. Och det, min mamma var yngst, eller förlåt, hon har en yngre bror. Men det var hon som fick hit alla sina syskon. Mm. Och min pappa fick hit sin mamma och sin bror. Och det här var det kampen de hade som pågick hela tiden i hemmet. Sen var det att min mammas syskon hamnade i Sverige. Och där var det mycket mer öppet, det var inte lika rasistiskt. Min pappa började bli destruktiv någonstans. Lämnade oss, ibland månader åt gången. Ingen visste vart han var. Ibland hade han asmycket pengar och bara, vi fick värsta presenterna. Nej, ibland var han borta och jag vet, Gud vet vad han gjorde. Och det gjorde ju så att min mamma som då är ung blev ensam. Och min pappa var ju utbildad. Det var inte min mamma på samma sätt. Så hon var ju mer rädd, mer inåt, medan han tog för sig. Han kunde charma finskarna. Medan när min mamma var ensam med oss, att behöva se henne gå igenom vissa saker, att inte bli insläppt i affärer, att någon kanske försökt putta in barnvagnen på spårvagnen när vi var i Helsingfors någon gång och ingen stoppar eller typ så här. Och hon är rädd, du vet, hon är rädd. Och det är där jag typ någonstans, till och med efter att han gick bort, jag har haft problem med att förlåta min pappa.
Mm.
Och det är synd, för att du vill förlåta någon som har gått bort.
Mm.
Och att han fick stroke 2 gånger. Så när han fick stroke första gången, då förändrades han ju. Det var inte samma person. Han var inte lika, han var snällare och han försökte säga förlåt på sitt eget sätt. Men jag var inte mottaglig och jag önskar jag hade varit det. Typ.
Hur mycket har du jobbat med allting som du har gått igenom? För du känns som att du nyktert ser utifrån vad dina föräldrar också måste ha gått igenom.
Mm. När jag först började göra musik och jag började göra vissa av mina demos som blev sen mitt första album, du vet, alla runt omkring mig, alla så här, folk i branschen var så här, hon är den, du vet. Oskar Lindros ville jobba med mig, Senabo ville ha mina demos, den. Du vet, man kände att någonting bubblade. Så, du vet, och jag är så här, min mamma säger att jag var som min pappa på det sättet, för han lovade mycket. Han var så här, vänta bara en dag ska jag bli rik och ska ta hand om er och vi ska bo där. Du vet, så här, min mamma var så här, du påminner mig så mycket om din pappa. Du vet, hon ser att jag är mannen i huset. Jag har ju tagit på mig den rollen han skulle ha haft. Och det är så jag kunde dela med det. Genom att kämpa för att göra det här. För det är det enda jag kan göra som jag inte fuckar upp. Och jag har kunnat skapa den stabiliteten som han inte kunde när vi flyttade hit till Sverige. Förstår du? Jag har fått ut min lillebror när han var i riskåldern från Rinkeby. Jag har köpt lägenhet. Alltså jag har sett till att de är trygga. Vi bryter en generational curse. Det handlar inte om pengar. Det handlar bara om trygghet, stabilitet. Vi börjar om från noll med trauma och PTSD. Jag har kämpat för att skapa den tryggheten för min mamma. Så idag, utan att skämmas, är jag såhär, vad vill du göra? Vad vill du ha? Alltså såhär, jag gör det min pappa aldrig kunde göra för henne. Det är det som gör mig lycklig. Det, hon och min morbror öppnade ett såhär backpackhotell i Zanzibar. Att min mamma äger ett hotell. Alltså med tanke på vad vi har, alltså att ha bott på såhär jourhem och hotellhem och vandrahem. Och såhär, det finns dagar där jag har ringt min producent Amr Bader och bara, jag kan inte komma till studion, jag har inga skor. Alltså förstår du? Och sen idag bara kunna säga till henne, du behöver inte oroa dig för någonting. Och hon jobbar idag för att hon vill. För att hon vill ha en rutin och hon älskar att ta hand om folk. Hon jobbar inom service. Men jag säger, den dagen du vill flytta hem igen, I got you. Det är så jag hanterar det. Genom att hand of the business, typ, vad ska man säga. Det är därför den här musikgrejen är så viktig för mig. Det är det jag får ut av det personligen. Sen fattar jag ju att det finns en till nivå av det, av att jag har skrivit av mig mina personligaste problem och hemligheter, och då har man utlämnat mina familjeproblem. Men det finns folk som har hört det och känt något, och jag har fått kärlek tillbaka för det. Så det har ju byggt upp min självkänsla. Men på papper, det det gör är att jag har kunnat skapa trygghet för min familj, och också kunnat inspirera min lillebror och tänka på samma sätt. Att han är 22 och äger ett AB, och jag förstår, vi är kvitton ihop. Alltså så här, vi har bytt skola 13-14 gånger. Vi kommer verkligen från ingenting. Och just flytten från Finland till Sverige var så otrygg. Du visste inte var du skulle sova nästa dag. Det, ibland hade en andrahands lägenhet. Ibland vi bodde hos vänner. Ibland bodde jag hos Imenellas familj. Alla vi. Och du vet, det här är också familjer som har 5-6 barn. Och vi bara tröck in oss. Alla sov på så här madrasser på golvet i vardagsrummet. Uppradade som jag vet inte vad. Och så här, jag vill inte vara rik. Jag skiter i pengar. Jag vill bara ha trygghet. Och det är egentligen det som driver mig.
Det där är någonting som du delar med jättemånga som kommer till ett annat land. Särskilt om man kommer från krig eller kommer på asyl, därför att många känner ett ansvar att ta hand om sin familj. Antingen skicka hem pengar, se till att de kanske kan komma till Sverige, eller som du känner ett ansvar att det jag gick igenom, det ska inte min mamma behöva dela med längre. Det är ju extremt nobelt och det är fantastiskt. Det är också ett ok att bära när man är 30 bast. Innan du hade hamnat på den här platsen och kunde ge din familj den här tryggheten, så var du ju ett barn. Och beskriver väldigt fint hur den här rotlösheten och stressen, hur den lugnades när du väl kom till Rinkeby, och framförallt när du hittade dina tjejkompisar. Kan du beskriva hur det kändes att komma till en förort där ni var så många som hade liknande upplevelser, men ni kom från så otroligt många olika platser i världen. Hur var det?
Alltså, till en början, jag måste ändå vara ärlig och säga, vi var väldigt destruktiva. När jag har träffat folk som gick typ i min första skola när jag flyttade till Sverige, säger att jag var skitkaxig. Jag var redo på att få höra en ord. Alltså, det var typ en omställning. Jaha, det är lugnt här. Det finns alla slags människor. Men grejen var att de tjejerna jag hittade, det var så här, vad säger man, villkorslös kärlek, unconditional love. Men det var också en väldigt hård typ av kärlek.
Mycket sanningar.
Mycket sanningar, men relationer mellan killar och tjejer, du vet, i den tiden i förorten, mycket slutshaming och sånt. Och vi skulle vara det gänget där ingen grav skulle våga prata om oss. Så vi var helt hårda. Folk kallade oss för männen för att vi var så bra på slåss, och det tyckte vi var coolt. Och sen så märker man att, du vet, det är för att vi har växt upp utan pappor, och de som har växt upp med pappor har haft pappor som har PTSD och som har lämnat krig eller varit krigsveteraner. Så klart som fan vi är hårda. Det är det enda vi har sett, förstår du. Och när du kommer ut, det är så här, de killarna som var runt omkring oss, de kom också från sina situationer. Och deras första bild av en kvinna är om hon ska struggla, hon ska göra allt, och mamma och pappan ska sitta i ett café i centrum och skita i typ. För att han har typ PTSD, men ingen pratar om det. Men mamman kämpar, hon tar hand om barnen, hon lagar mat, hon tar dem till dagis. Mamman är the hero i det här. Så kvinnor, det är lugnt om man trampar på dem, förstår du?
Jag ska citera dig, ni trodde att ilska var det enda sättet som ni skulle bli respekterade.
100%.
Och att den respekten som du då fick när du var arg och folk var rädda för dig, att det egentligen bara var rädsla, men du trodde att de respekterade dig.
Exakt.
När började du se att det var det som ni höll på med?
Alltså, grejen är att jag visste att jag alltid var annorlunda från mina tjejer, för att de hade bara varit där. Jag kom ifrån en plats där jag hade varit ensam, och jag var ett barn som dagdrömde. och undrade väldigt mycket. Vem är jag? Varför är jag annorlunda från alla de här små vita barnen? Och varför är jag annorlunda från alla de här somaliska barnen som har sjal och som har kjol? Och jag... Det var som att jag var en husblatte och de var de riktiga invandrare. Alltså lite så, förstår du? Och jag var så förvirrad, men jag var ensam och jag tänkte mycket. Alltså jag var bara 9 bast, men jag minns att jag filosoferade väldigt mycket. Och så kommer jag hit, kommer till en plats där folk inte behöver filosofera. Vi har byn, vi har varandra, det finns gemenskap. Och när du har gemenskap, du skiter i trygghet och sånt där. Alltså det är bara lojal kärlek. Det är den här, om en blir utkickad hemifrån, vi alla kommer ut och tuggar med det, även fast vi kommer få skit av våra föräldrar, förstår du? Och då tänker man, även om vi slogs igår, du är här för mig när jag behöver dig som mest och sover i en port med mig, så jag kan inte klippa av. Alltså det är så här, förstår du? Det är bara väldigt destruktivt. Första gången det blev på riktigt, det var... Vi var liksom ett stort gäng av tjejer och så hade vi 3 grabbar som vi hängde med. Och de visade oss hur man skulle vara tuffa och lalala. Men det var våra bröder liksom. Och en av dem gick bort i en motocrossolycka i Bromsten. Och det var första gången någon i mitt liv hade gått bort. Och då, alltså shit got real. Det var så här, du vet... Man märkte typ så här, ja, det kommer inte vara den där hänga i parken 40 pers varje dag. Alltså vi kunde hitta på så konstiga grejer, typ hitta en källare, bryta upp den, hämta en soffa dit, hämta bröd dit och multivitamin, och alla satt och chillade där, eller på somrarna vi satt i parken. Men det här var över nu, livet var på riktigt. Nu har en av oss gått bort, vet, och förlorat någon. Och det, vet, man började komma in i så här 16-17 gymnasiet. Alltså så här, jag har alltid på något sätt varit bra i skolan, men jag skolkade extremt mycket på grund av att jag var med mina tjejkompisar hela tiden. Så helt plötsligt måste jag gå IV. När jag vet, du vet, så här, IV, det är typ när man går en klass innan gymnasiet för att du inte har dina betyg.
Ah, okay.
Mm. Och det är inte nice, speciellt när du vet att du är smart, att du kan, fattar du? Men jag skolkade för mycket. Alltså jag tror jag hade så här 98% frånvaro ibland. Och jag satt i aulan och gjorde ändå ingenting. Och sen så skulle man börja gymnasiet. Det var där jag började i Fryshuset. Lärde känna andra typer av människor. Kom ut från den här Rinkeby-bubblan och den här sjuka lojaliteten man ska förhålla sig till. Och så här, men på vems bekostnad? Ska vi alla vara krabbor i hinken? Alltså förstår du? Ska vi alla vara där för varandra bara när det gäller hårda saker? Varför kan inte jag vara där för det känslomässigt? Så där någonstans fick jag också mer annat perspektiv. Men jag måste ändå säga att det var så sent som när jag började hänga i studion med Amer Bader och Leslie Tay. Och då märkte jag verkligen hur arga mina vänner var på mig. Men det var mer så här passivt. Aggressivt. Och jag fattar det, för att helt plötsligt folk där ute börjar dö. Folk börjar gå på grejer som vi drack knappt alkohol, vi var bara tuffa, förstår du? Vi gick och palla äpplen eller snodde mopeder, alltså så här, förstår du? Men det fanns ingen knark, det var inte alkohol, det var inte på det sättet.
Nej, jag tänkte säga, du kom till Rinkeby typ 20 år sedan när jag hängde där. Jag hade en av mina bästa kompisar som är uppvuxen i Rinkeby. Hur skulle du beskriva Rinkeby då mot Rinkeby idag?
Alltså, jag gjorde så mycket bättre i år till exempel. Och det är en del av min historia, för att ens hela början av min karriär så gick jag in och skulle rappa och skulle prata. Men den Rinkeby jag pratar om, det är inte den jag känner igen idag. Och det är min sanning, förstår du? Jag minns dagar typ när jag jobbade på centralstationen. Och varje gång jag åkte tunnelbanan kunde det vara något jävla äckel som bara typ följer efter dig. Alltså du blir rädd, något ska hända. Men jag är ändå cool, för att så fort jag kommer upp för den här tunnelbanan och jag kommer till spärrarna, det kommer stå någon där jag känner som kommer bara säga till dem, stick, kolla inte på henne, typ, förstår du? Det fanns en trygghet, även fast det var hårt. Idag, du kommer dit, det enda jag känner är mörker, trauma. Alltså, du känner mörkret av att det är för många barn som har dött där. Och energi, det transcends. alltså, jag har inte satt min fot där på 3 år för att det är för jobbigt. Det är min sanning. Och jag känner inte att jag har mandat för att prata om Rinkeby idag. För jag har inte bott där på 4 år. Det är en helt ny generation av barn. Som jag, alla jag kände som gick i min klass eller som jag var vän med. Många är döda. Vissa fick psykos. Vissa har blivit religiösa. Vissa har gift sig. Vissa har jobb, fått bra jobb och flyttat. Ingen av dem bor kvar i Rinkeby. Vi alla, vi är inte kvar. Mm. Och plus att det finns yngre talanger som kan prata om det och stå för det bättre än vad jag kan. För jag vill inte heller lajva en grej som, alltså, göra karriär på den sorgen som finns där ute. Och för att jag inte kan relatera till den idag. Men det är därför låtar som känns som 05 är så viktiga för mig. Det är den Rinkeby jag känner igen. Mm. En av mina största låtar är 163 för evigt. Där jag rappar Rinkeby. Ja, så det finns
alltså, jag vill alltid förklara sånt här för folk som inte kommer från hiphop och soulvärlden. Att det finns ju ett oerhört nästan patriotistiskt sätt att rappa, att representera var man kommer ifrån. I Rinkeby, i Brooklyn, you name it. Framförallt när det kommer till hiphop. Och de börjar ofta med att skriva när de är i det, när de bor. Och när de då blir någonting och flyttar därifrån så finns det oftast någon slags skuld. Att shit, jag har inte gjort tillräckligt mycket. Jag är inte sann längre. Folk sätter liksom epitet på en. Men du skriver ju alltid utifrån din sanning just nu. Och din sanning just nu är inte som när du skrev 163.
Exakt. Men det, problemet är att, alltså, jag ville verkligen hela folk med min musik.
Jag förstår det.
Jag hoppades på att det skulle bli bättre. Och det blev bara 100 gånger sämre. Så det finns också en sorg och en trauma i det.
Men det blev inte sämre för dem som helades av den.
Nej, med själva platsen.
Ja, jag förstår det. Jag förstår.
Göra bättre. Den har bara blivit värre och värre. Ja. Så jag kan inte dela med det. För det har tagit för mycket på mig. Ja. Förstår du?
Men det är också det som... Det var också det jag beskrev lite med att det är inte ert ok att bära. Alltså, hur världen ser ut är inte ert ok att bära. Det kan ni inte lösa. Det ni kan göra är ju det ni gör, vilket är att skriva om det, att prata om hur det känns. Mm. För att om man låter folk separera oss, då tror man på sanningen att vi är olika. Mm. Och det du gör med din musik, det du gör med dina texter är att... Jag, som inte kommer från din bakgrund, någon annan som kommer från din bakgrund i ett annat land och inte ens pratar svenska,
kan
relatera till dig. Och helt plötsligt så för du oss samman. Du kan inte rädda Rinkeby.
Nej, men en av mina största låtar som fick mig att turnera runt hela världen heter 163 för evigt. I och med att Rinkeby räddade mig, det finns en sorg i att jag inte kan rädda Rinkeby.
Jag fattar det.
Den där drömmen nu, jag lever den. Är på toppen, aldrig glömt mitt hem. För jag visar vägen med sanningen. Jag lärde mig, blev mästare. Sen går mitt öppet om bakom mig. Om du lyssnar på Höj musiken, som är första låten på min senaste skiva, där säger jag: lämna orten, men det finns här inom mig. Minnen är det enda som är för evigt. Det är så jag måste se det. För det här som händer idag, jag fattar inte.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hur såg du på Sverige och även vad hade du för relation till Finland överhuvudtaget när du bodde där och var så liten?
Det gjorde mig öppensinnad att bo på landet, Finland. Mm. Jag satt ute och fiskade med min syster varje helg. Vi satt där i timmar och det enda jag gjorde var tänkte. Jag hann berätta för dig lite innan att min mamma i början så handlade mycket om att hur vi skulle få hit släkten. Resten av tiden handlade om hur hon skulle ta sig till Sverige för att Finland var för ensamt.
Hon hade ju också ett syskon i Sverige.
I Sverige, mm. Precis. I Minellas mamma och alla. Så vet du det. Det som hände var att...
I Minella är din kusin, min kusin och också en för jävla bra sångerska.
Ja. Och vet du det. Och jag minns att så här, i och med att jag hade ju inte sjal på mig och sådär. Men sen ibland...
Jag måste ju fråga varför du inte har det, i och med att du ofta tar upp att du inte har det.
Jag vet inte varför. Alltså jag var bara, jag tror på Gud. Mm. Jag älskar Koranen. Mm. Jag är inte praktiserande. Mm. Jag är muslim. Men det känns fel att säga så för att jag är inte bra på att praktisera, eller praktisera religionen. Men i hjärtat, jag känner mycket för Gud.
Du kan vara troende utan att du är praktiserande religiös.
Exakt. Ja. Men så här, när jag har varit... nere som mest och har vänt mig till Gud och verkligen bett för att något bättre ska hända, då har det hänt varje gång. Det jag skulle komma till var att i Finland var någon gång jag inte kunde sova, så jag smög upp på natten, sätter på tvn, så kommer MTV på. Och jag tror den första personen jag såg var typ Alia. Och jag tittar på henne och det, hon har långt hår. Hon har på sig baggy jeans. Det är massa grabbar som är bakgrundsdansare. Hon ser helt cool ut och självsäker. Jag vill säga, vad är det här? Du vet, det var där jag började utveckla någonting som jag har tillhörighet till. Det där känns som någonting jag vill vara. Förstår du? Mm. Så jag gjorde det här till en vana att gå upp. Så här, för MTV Base, MTV Amore visades bara på nätterna. Och det var bara då de visade så här, R&B-musik. Mm. Så jag brukade smyga upp på nätterna och kolla i ett så här, låg volym. För min pappa har så här, vadå musik? Du ska bli läkare typ. Så jag sitter uppe och kollar. Och bara, sen ser jag Destiny's Child. Och jag ser Mariah Carey och jag ser Whitney Houston. Och förut, innan så har jag hört massor av musiken. Men bara i bilen med pappa. För han åkte till Helsingfors eller... tog vilken line båten och hämtade med sig, för han älskade också R&B-musik. Men att se de helt coola kvinnor som bara är vilka de är, och de har samma hudfärg som jag, och de är så självsäkra på sin grej som jag vill vara, så där tändes någonting. Och sen så kommer jag till Sverige och då har mina kusiner i Manila då, de är en familj på 5 personer, och de har lillebror också. Så började vi komma till Sverige på somrarna hem till dem. Och jag tyckte de var så coola. Alltså, Imen var poppis när vi var små. Hon var så här, hon kunde dansa, hon kunde rappa, hon kunde sjunga. Och hon gick på diskon som brukade finnas back in the day. Alltså, Sverige var som USA för mig. Jag minns att mina kusiner, för vet du, Imenellas äldre systrar, de hade Fres-skiva.
Bandet Fre.
Ja,
oj, det här är länge sedan.
Sanningen eller... Lyssna. Att det är 2 svarta grabbar.
Ja, just det, precis.
Blackness.
Ja.
Förstår du? Lisa Nilsson. Ja, alltså jag var helt golvad. Jag sa, det här, jag är i USA. Mm. Det var så jävla kul. På den tiden, de gjorde så här flyers, du vet. Bench, hiphop and R&B, DJ Vietnam. Och sitter och läser och bara, wow. Det här är, this is it, typ. Och sen att ZTV fanns. Och C5. Mm. Alltså, förstår du vad det är för
meningen?
Jag var helt fascinerad. Uh-huh. Jag var såhär, Alltså det, och vi, då kom vi bara på somrarna och sen fick vi vårt finska medborgarskap. Och efter det var det så här, yes, nu är det dags. Nu kan vi flytta till Sverige och bo där. Alltså så här, Sverige was it. Alltså det var coolt, det var mer hemma. Och inte bara Rinkeby. Det var som en kulturchock. Du blir så exposed till så mycket av den kulturen som du fick en liten taste av. På typ MTV Base när det var nebast.
Trots att jättemånga blir inspirerade av amerikansk kultur, amerikansk R&B, amerikansk rap, så valde du ändå jättetidigt att skriva på svenska. Göra svensk R&B som, om vi ska vara ärliga, det inte är så himla många som har lyckats att slå med i Sverige. Tänkte du aldrig på att du skulle skriva på engelska?
Alltså, jag tror när jag var liten och jag hade ju så här dagböcker som jag skrev texter på, då skrev jag alltid på engelska. Men anledningen till varför det blev på svenska, det var att jag älskade musik, men det fanns ingen del av mig som ville bli artist. Förstår, alltså det fanns ingen dröm om att stå på scen eller någonting. Jag var så här, jag ska bli författare eller bli musiklärare. För jag älskar musik, men jag är ändå en inåt person, en blyg person.
Jag har verkligen tänkt på det när jag har sett dig. Du är otroligt chill, inte jättepepp på att vara i fokus. Så musiken var din väg in, inte artisteriet?
Alltså, när jag började göra musik, det handlade om att jag var alldeles för deprimerad för att göra något annat. Och av bara slump så träffade jag på Leslie en dag, som jag hade lärt känna några år innan.
Leslie Tay är en låtskrivare, artist, producent. Visste folk att du kunde sjunga som var i branschen från Fryshuset till exempel?
Alltså jag hade varit i varenda hiphopstudio i Stockholm. Jag har varit på Redline, jag har varit i Kendrick studio, jag har varit hos Stress, jag har varit hos... Alltså jag har varit i varenda studio. Men alltså jag kom alltid ut ur den här studion och skämde sönder mig för att jag inte gjorde bra ifrån mig. Men då gick jag in för att någon hade sagt, den här tjejen kan sjunga och de behöver en refräng till någon hiphoplåt. Och jag blir rädd och mina stämband stängs in och jag blir för nervös för att det sitter 8 grabbar bakom en glasskärm och stirrar på mig. Och de har skrivit en text om att jag ska sjunga gatan och livet. Alltså förstår du? Och det här var min musikaliska upplevelse varje gång fram tills att jag träffade Leslie. Och det var därför jag inte ville bli artist. Och varje gång jag gjorde musik så var det för att någon rappare behövde en refräng. Och jag har spelat in musik sedan jag var 13. För att jag var ett gatubarn. Studio var en nice ställe att hänga på. Man kunde ta med sina tjejkompisar när man inte hade något att göra. Men inte en endaste gång var jag inne i en studio och gjorde någonting som jag tyckte lät fett.
Kan du beskriva vad som hände i dig när du sjöng?
Så här. Jag hade tagit studenten. Min pappa fick stroke. Och även fast jag hade mycket inre problem med honom, det var sjukt att se den starkaste människan på jorden inte vara sig själv längre. Det är som att de blir 40 år äldre på en dag. Men jag höll det inom mig internt. Och jag flydde. Jag började plugga i London. Och där gick jag igenom riktigt... Alltså det var kronisk depression på en annan nivå. Jag var där i 1,5 år, men jag hoppade av skolan efter 6 månader. Och hade ett CSN-lån som jag kom hem med och ingen utbildning. Så jag kände mycket skam för att det var också en tid då jag pratade mycket om att jag ska ta hand om dig mamma, jag ska se till att det blir bra. Jag hade det där i mig med min mamma. Jag mådde bara skitdåligt och sen så hade jag också haft min första heartbreak. Mycket av låtarna som jag skrivit på första albumet handlar om det. Och den sorgen, alltså du vet, jag var den sista av mina tjejkompisar som hade haft pojkvän. Och han gjorde upp och ner med mig. Och då fattade jag vad det där gör med. Det var bara mycket. Sen träffade jag på Leslie. Och jag har inget jobb just nu, jag letar. Vad kan jag göra förutom att vara i studion? Och så skriver jag Låta bli. Och den låten förklarar varför jag började göra musik. Efter att jag hade varit i studion och jag hade gjort Låta bli. Och lyssnade på den när jag satt på tunnelbanan. Och jag bara började gråta för att för första gången så hörde jag något jag hade skrivit och gjort som lät som det jag hade velat göra alla de där gångerna jag hade varit i en studio. Då var det okej att bli artist. Om jag måste ställa mig på en scen eller prata i intervjuer och lämna ut mig själv, så är jag för göra det här. För det var första gången jag kände eufori.
Jag har hört dig beskriva det här ögonblicket. Och jag har verkligen förståelse. För jag har ju varit med om exakt samma ögonblick.
Mm.
Efter åratal av att ha körat bakom en massa artister, demot 1000 producenters låtar i studios under hela min tonårstid. Första gången jag fick höra en låt som jag hade skrivit som var bara min egen historia.
Mm.
Det var som att komma hem. Och oavsett om vi har helt olika bakgrund, så är det fortfarande så att rotlöshet är något som jag har känt i hela mitt liv. Och nu börjar du gråta, så jag pratar en liten stund. Och att komma hem handlar om att det kanske är första gången som vi känner att vi vågar vara och får vara oss själva. För det är ganska läskigt att vara, särskilt om man inte riktigt vet vem man är.
Men det är det som är sjukt. När du sa komma hem, jag har inte ens tänkt på att det var det det gjorde med jag kom hem. Och jag har liksom varit då rotlös hela mitt liv. Och aldrig fått bo inne i mitt hjärta. Jag har aldrig fått stanna kvar i någonting på riktigt. Det har alltid varit turbulent. Det har aldrig funnits stabilitet. Och jag är en ganska lugn människa av mig. Och nu fattar jag hur mycket jag behövde det. Och med den låten, exakt, det var som att komma hem. Det var som att hitta hem. Och det var som att hitta vägen hem. Och så här, det kommer vara en struggle. Du kommer behöva gå och göra saker som inte ligger i din natur. Men det spelar ingen roll, för det tar dig hem. Förstår du? För du kan inte hjälpa någon om inte du hjälper dig själv. För alla vippar var på min skinn. Yeah. Lämna mig, jag har ingen tid. Lämna mig, jag ska ta mig dit. Yeah. Tiden flyger förbi mig. Och när dessa tankar finns i din tid, får jag någonsin någon fri. Men det är svårt att låta bli. Men du måste lämna mig. Lämna dig för god. Ja, jag vet, men det är mamma för aldrig en tår igen. Jag ska se till att allt blir okej. Jag ska vara den som får dig att le.
Det krävs ett otroligt mod att göra väldigt mycket som du har gjort i ditt liv och i din karriär. Som kräver att man är okej med att det kanske går lite långsammare än vad du skulle gjort om du hade valt en lite mer kommersiell bana. Mm. Du har också gjort väldigt mycket själv. Du har sagt tidigare att du har valt en genre som är ganska smal i Sverige.
Mm.
Du är också briljant i den genren. Det bevisar både dina priser och nomineringar i Grammisar och Petri Guld och allt som har hänt dig redan med första plattan.
Tack så mycket.
Hur snabbt hamnade du i ett läge där någon bad dig att göra någonting
direkt
mer kommersiellt än vad du kanske hade tänkt?
Direkt.
Direkt.
Alltså jag kan säga så här, jag älskar Leslie, det är min bror. Jag älskar Amer, det är min bror. Men de trodde inte ett skit på det jag ville göra. Alltså, Leslie hade en bild av att han skulle skriva all min musik. Och det skulle vara pop där jag får bara sjunga med min röst. Så kommer det låta lite R&B. Förstår du? Men det skulle ändå vara pop. Det här var en kamp i studion i början. Det jag gjorde var basically, jag minns att om jag spelade in en låt som han ville att jag skulle spela in, då gjorde jag den. Och hade vi tid över, jag var så här, hallå, jag vill testa göra en interlude, en intro-grej. Och det kommer inte ta lång tid. Och jag sa, okej. Och så skriver jag, det första jag någonsin släppte, det är en minut lång video som heter Intro, där jag cyklar med mina tjejkompisar. Och då gjorde jag den låten. Och han sa, okej, alltså det kan vara introt på din EP, men alltså du ska inte ha såna här låtar. Och jag sa, okej, gör det här bakom grabbarnas rygg. Och sen, när det är min födelsedag, då ringer jag upp Leslie och säger, jag ska släppa intro idag. Och ni får inte bli arga på mig, för jag fyller år. Och de bara, Sherry, nej, alltså du kommer fucka allt, vad gör du? Nej. Jag säger, snälla, jag fyller år, jag förstör inte min dag. Jag släpper den, alltså vi bara lägger upp den på YouTube. Och jag tror, jag kände inga artister. Jag tror Linda Pira, alla i hiphopvärlden som var stora då. Aki, Labyrinth, Stor, Danny M, alla la upp och bara, ey, äntligen R&B i Sverige. Jag tror jag samma dag gjorde King Size intervju. Och det här är stort på det här är, vad är det, 2013, du vet. Det är de liksom största hiphopkanalerna. Allt händer på en och samma dag. Grabbarna ser vad som händer. För det här är ändå musik som de har skapat. Ey, de typ äger den med mig, förstår du? Det är lite fucked up att göra så. Men jag var tvungen att ta den risken så att de kunde se att det jag vill göra och de här orten historierna som ni tror att ingen vill höra och när R&B ni tror att inte funkar på svenska kommer funka för att det kommer från hjärtat. Efter det, då släppte de av lite. Då fick jag liksom ta mer plats. Det gjorde så att jag fick skriva 80% av mitt album själv. Jag har ju producerat på båda mina två första albums.
Kan du göra beats?
Ja, jag kan göra beats. Och jag har spelat in.
Kan du klippa sång?
Ja, det har jag gjort också. Hela mitt mixtape, det spelade jag in och klippte och mixade mina vocals själv på.
Har du lärt dig det själv?
Nej, jag tog en kurs faktiskt, så här tre helgers kurs. Och så tacksam för det. Men det där var en annan grej. Det var, du vet, det jag förstod och det många tjejer tyvärr inte inser tidigt.
Jag är en av dem.
Alltså problemet är att, och den här diskussionen har jag haft med många tjejer som vill bli artister. Och de har någon grabb som är producent som ska säga gör så här. Och jag har sagt till dem, lyssna. Gå och köp en dator.
Ja, lär
dig spela in demos själv. För då kan du ge en större bild av det du ska göra. Och jag hade inte orden. Det var också det Leslie var bra på. Det var det här, okej, vill du göra något annat? Här, gör. Och då blir jag helt ställd. För jag vet inte hur jag ska förklara för honom vad jag vill ska vara på den där låten. Så jag fick ta en kurs. Jag lärde mig att producera. Jag lärde mig spela in mig själv. Det, att vara ensam kvinna i ett rum fulla män, till och med när de vill ditt bästa, så kommer de sätta sig över dig, för det är så samhället är strukturerat. Och jag tror inte att män inser när de gör det, även om det är folk som jag anser bröder. Men jag var tvungen att lura in dem in i det jag ville göra och bevisa att det skulle funka. Och det var bara då jag fick den respekten jag fick. Och idag, jag kan gå in i vilken studio som helst. Jag har alltid med mig min egen ljudkort. Om inte jag gillar dina presets, jag kommer koppla in min egen dator. Tyvärr.
Det är också en sångerskeproblematik.
Exakt.
Man hamnar i att, ja, men det är någon annan som ska göra det här, för sångerskan ska sjunga.
Exakt. Exakt.
Istället för att sångerskan också ska sitta och göra beatsen eller programmera eller spela instrumenten.
Arrangera.
Eller arra, ja.
Alltså.
Så att, det är jättehäftigt att höra dig säga det här. Och vi säger det här med respekt för de som du har jobbat med, såklart briljant begåvade.
100%. Men jag var
tvungen att förtjäna. Men det är inte lätt att ha språket. Alla har olika språk när de ska beskriva musik.
Exakt.
Oavsett genre så har du olika referenser. Om jag säger Brandy så hör du en era av Brandy. Och exakt. Du hör de här beatsen. Och jag menar inte this boy is mine, have I ever. Utan jag menar liksom
aphrodisiac.
Exakt. You got me, you understand.
Nej, jag fattar, exakt. Och det är så synd.
Och så är man så här, nej, jag menar inte det. Ah, nej, men du vet inte vad du menar. Jo, jag vet, men
Exakt, och man blir bara så stressad av att det finns ändå en grej som ligger långt bak i huvudet av att du är en man och ni ska vara mer tekniskt lagda och ni ska ta plats för att det förväntas av er. Och det förväntas inte av mig och jag ska vara den söta lilla tjejen som ska vara ansiktet utåt. Förstår du? Jag försöker alltid pusha tjejer som jag pratar med, som är yngre med, alltså jag har haft de här konversationerna med så många, allt från Suzy P till Mona Masro till Alassi. Jag är såhär, sedan skaffa en dator, jag har en hemmastudio. Grabbarna som gör hiphop, de går in i en ungdomsgård eller så att gå hem till någon, hem till någon så här underground producent, gör en låt, det blir en etta hit direkt. Medans tjejerna som har värsta rösterna, okej, okay, och kan sjunga och flowa bättre än dem, sitter hemma och gör covers på deras låtar 9 times out of 10. Det är där vi är. Och varje gång jag träffar på folk som Suzy P eller den eller den, jag säger, varför sitter du hemma och gör covers på deras låtar när du gör det bättre än dem? Varför?
Var kommer det här självförtroendet ifrån?
Det här härdandet av mina tjejkompisar. Det är tough love. Och även om det är tough love, det är unconditional. Alltså mina tjejer är där, fattar du? Alltså om jag hade hamnat i en situation där någon ville döda mig, de hade ställt sig framför mig. Det är på den nivån, förstår du?
Menar du att du känner att de byggde upp dig för att det var tough love? De härdade mig. De härdade dig, så att du vågade hamna i en situation och säga nej, 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 så här vill jag göra.
Exakt. Mm. Och när jag väl hittade min grej, med hjälp av Leslie och Amer och den bootcampen Leslie tog mig igenom, började få studiovana och vet hur jag ska använda min röst på bästa sätt. Och ha Amer som gör produktioner som passar det jag vill göra på bästa sätt. Då jag fick mitt självförtroende. Och sen att vara härdad av att ha varit grabbtjejer, du vet, det finns ju också inom mig, att vara stark kvinna. Men jag är också drömmare och jag vill hela folk och jag vill vara kärleksfull och för att jag har gått igenom rasism. Lägg ihop allt det här.
Det finns en sån bra grej som du har sagt angående att vara drömmare.
Mm.
Du skämdes mycket när du väl fick börja leva din dröm för att dina kompisar levde i verkligheten och de tyckte att du hade lämnat verkligheten.
Vet du hur mycket självinsikt som krävs för att förstå? Det, jag var tvungen att svälja min stolthet och förstå. Ska jag vara lack att de inte grattade mig när jag var en Grammis eller Petri Guld? När de under samma vecka såg våra gamla barn och vänner dö. Var där inne, såg skotten, hörde skotten, kastade sig på marken. Den PTSD du har, ska jag vara arg för att du inte grattade mig? Hur egoistisk är jag inte då? Och när jag fick reda på att jag skulle få sommarprata, jag var så här, vad ska jag prata om? Och jag var så här, ska jag ta det dit? Och då ska jag göra det med heder. Jag ska säga sanningen, men jag ska också ta min del i det. Och den vänskapen som kom ur det, alltså idag, den är så stark. Alltså jag ser ingen skillnad mellan min lilla syster och mina tjejkompisar. Alltså vi är allt tillsammans, vi peppar varandra. Efter att jag hade skrivit mitt sommarprat, jag kommer aldrig glömma, min tjejkompis skickade ett sms och sa, den dagen du stack för att börja vara i studion, det är som att du bröt en ond cirkel för att det fanns en lojalitet. Men den var inte alltid bra för oss. För den fick oss att vara krabbor i en hink. Om en vill ut, den andra drar ner. Och du tog dig ur och gjorde musik. Och det gjorde så att en kanske blev så här, vet du, vi blir bara färre och färre. Ska vi testa folkhögskolan? Den andra tänker, fan, ska jag börja skriva poesi? Den tredje tänker, jag kanske ska göra den där grejen som jag ville göra. Och hon var så här, du startade den. Alltså förstår du vilken ära? Det öppnade en helt ny dörr, en helt ny förståelse. Och de fattar att jag var bara tvungen att dra ett litet tag för att jobba på mig själv. Och att det också på något sätt inspirerade dem till att följa drömmar.
Du har sagt att du har sett på livet som faser.
Mm.
Och att det inte är beständigt.
Nej.
När du beskrev det så, då förstod jag verkligen att det har varit en överlevnadsmekanism i dig. Att se det som, it's not a bad life, it's just a bad day.
Exakt.
Vad befinner du dig i för fas nu?
Framför allt så är jag belåten. Och jag känner mig tryggare än vad jag någonsin har varit. Jag vill inte säga att jag är lycklig, för det vore att ljuga. Alltså, jag är rädd för planeten. Jag är rädd för det som händer i Palestina. Jag tänker på alla hungriga barn. Alltså, förstår du? Jag har mycket ångest för att jag är en empath. Och jag tar åt mig och det går in i mig och förstör mig inifrån många gånger. Men jag gör det jag kan och jag är belåten med mitt liv och det jag har gjort för mig själv och för mina nära. Och det är mer än vad jag någonsin har haft.
Du har gjort 3 plattor i det här laget.
Och ett mixtape.
Och ett mixtape.
Det är ett album, men jag gillar att kalla det för ett mixtape.
Det senaste släpptes bara för några månader sedan.
Mm.
Kan du säga vad det heter?
Nagnol.
Kan du säga vad det betyder?
En kvinna som lever.
Din förra platta är också namnet på ditt produktionsbolag.
Mm-hmm.
Arauelo. Och det betyder?
Arauelo var en härskarinna som härskade över Somalia.
Du har sagt att du inte riktigt identifierar dig med din kultur för att du inte har levt i det landet. Men du bär det med stolthet.
Jag är fett stolt över att vara somalier. Och grejen är, anledningen till varför jag bär det med stolthet, det är för att varje minoritet som kommer in i ett land, de som är sist in, får mest skit. Nu, det är romer, afghaner. Innan dem var det vi, förstår du?
Innan er var det Jugoslavien.
Jugoslavien, du har haft turkarna.
Rumänien, Turkiet.
Ja. Du fattar. Mm. Och vi har fått äta skit för att vi är analfabeter, vi är idioter. Våra mammor skaffar för mycket barn för att ta sos. Alltså det, om du söker ordet somalier på Google, man blir mörkrädd. Och det är därför jag har inte växt upp i mitt hemland. Men min pappa kämpade med att lära mig mitt språk. Jag kan skriva och läsa och det är mer än vad många i min ålder kan.
Har du varit i Somalia?
Nej, det har jag inte.
Har du någon längtan efter att åka dit?
100%, men det är för oroligt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Visst skulle du göra ett stort samarbete med ett märke och drog dig ur det?
Mm. Så här, jag hade jobbat i ett år på en kollektion med ett märke som har gjort mycket kollektioner med mycket folk, men bara massa vita människor. Och det finns ingen artist som är svart som har fått göra någon kollektion någonstans i typ Skandinavien. Inte vad jag kan komma på. Det närmaste är typ så här i Frankrike. Typ Aya Nakamura i Frankrike. Och det är också sjukt med tanke på hur mycket av the sauce kommer från svarta kvinnor i dagens populärkultur. Men i Sverige, vi vill inte fatta det. Du har influencers som går ut och säger öppet svart säljer inte. Det är därför jag inte har svarta färger i mina sminkkollektioner, basically. Men om du kollar upp det så är Fenty det mest sökta sminkmärket, till och med i Sverige. Och där handlar mycket av brandingen om inkludering, att det ska finnas smink för alla.
Jag tror inte.
Till jättemörka liksom sudaneser. Mm. Och min grej var, jag vill visa dem att alltså vi, det nya Sverige och det accepterande Sverige, det Sverige jag blev kär i som tog in mig, det handlar inte om att ge plats bara till svarta. Jag vill bara att alla ska ta del av allt. Mm. Förstår du? Många gör hela den här performative-grejen där de utåt ska vara inkluderande. Så man använder sig mer av svarta modeller. Men vi får aldrig komma och ta över de här utrymmena. Mm. Och vi får aldrig äga dem på riktigt.
Mm.
Så jag ville verkligen göra det. Men tyvärr, med det företag jag jobbade, det kom ut att de hade inte varit fair mot folk som hade jobbat där. Och då, det, jag har gjort karriär på att vara äkta.
Mm.
Jag måste backa de som aldrig blir backade.
Var det svårt att ringa upp och säga jag kan inte göra det här?
Sönder mig. Alltså, jag hade spelat in kampanjen. Och för, inte för att gå in för mycket på det, men produktionen av det här var en kamp till och med. Och allt kom ut den dagen vi filmade kampanjen. Och jag hade anställt massa svarta kvinnor, plus size modeller, hårstylister. Och jag var så här, vi måste fortfarande filma det här. För I know how att jag har satt de här tjejerna i jobb och de inte ska få betalt för det de har gjort. Så jag är tyst. Men sen att stå där och se dem i mina kreationer och se så där snygga ut. Och veta att jag vet vad jag kommer göra för varje imorgon. Det gjorde så jävla ont. Jag ska inte ljuga. Och framför allt, när du först ut med att göra någonting, du vill inte vara den jobbiga blattebruden. De som sitter högst upp kommer tänka, ett, deras skit säljer inte. Två, de är fett jobbiga att dela med, så pass på dem. Jag vill inte stänga en dörr som jag försöker öppna. Så jag kände så mycket press. Mest av allt inför det. Och jag vill säga, varför måste jag ta den här kampen? Varför händer det här en vecka innan jag ska släppa, när de har hela året släppt kollektioner back to back to back to back to back? Och det här är första gången det här görs på det här sättet. Och jag måste ta ansvar som jag inte ska behöva. Men om inte jag gör det, jag är fake mot mig själv. Förstår du? Och vi är mitt i en pandemi. Jag förlorar fett mycket pengar på det här. Men mest av allt, vi kämpar för att öppna en dörr. Tänk om jag stänger igen dem och de här människorna som är på toppen tänker att det är för jobbigt. The angry mad black woman, förstår du?
Hur känner du inför det idag? Är du stolt att du gjorde det?
Jag fick så mycket tillbaka. Och jag blev så motbevisad. För att inte nog med att jag fick stöd av alla mina artistkollegor. Jag fick stöd av de brandsen jag jobbade med just då. Samsung, Isadora. Och de var så här, vi är här för dig. Vi backar dig och vi förstår dig. Jag var så rädd för att jag vill bara inte förstöra ett för mina framtida planer. Men också för alla som kommer efter mig. Om jag gör den här kollektionen idag och den säljer slut och alla tycker den är fire, 100% nästa år de kommer våga göra mer och mer med svarta tjejer, vit, alla typer av tjejer som inte är som normen. Smal, vacker, blond, vit tjej, förstår du? Så till och med i mitt projekt, jag tog emot mycket för att jag ville inte vara jobbig. Och så kommer det ut att saker hanteras på det här sättet på den här platsen. Och hur jobbigt den är, hur rädd jag är, jag måste stå för den jag är. För ska jag sen gå runt och göra reklam i en månad för kläder när allt det här är ute? Vet du fake jag hade känt mig då?
Du visste ju inte om det, är ju också det viktigaste. Alltså,
nej,
inte men ditt ok att bära, men du bar det.
Och jag ska säga så här, jag fick tusenfalt mer tillbaka. Jag jobbar på grejer idag som är, alltså,
huge. Och som kanske inte hade kommit din väg.
Nej,
om du inte hade gjort det, vilket är jätteviktigt att komma ihåg.
Ja, det är jag tacksam för.
Lite korta musikgrejer.
Mm.
Vilken är den bästa låten som du har skrivit? Vilken låt är du minst nöjd med? Och vilken låt önskar du att du hade skrivit som någon annan artist har gjort?
Det var jättebra. Jag tror Känns som 05 är den bästa låten jag skrivit. Bara för att jag prickade den känsla jag strävade efter. Minnen från fönstret för tiden och stannar.
Ingen substans jag är här på någon annan, någon annan. Och det känns som någon fan. Ta tillbaks mig när vi tänder upp den. Hey, dela det all med Fatin och Meza. Han är lowkey men vi hade varandra, var annars. Och det känns som någon fan. Ta tillbaks mig när vi tänder upp den. Länge sen, länge sen, sen vi såg. Men jag vet att ni förstår. För allt vi gjort, för allt som är, för alltid. För vi klarar. Det var 05-16 som vi delade fälten. Unga låtar, kunst och gården. Dagen man jagade det sista tåget. Och jag saknade, jag förändrades. Bara 14 år visste redan då vad jag skulle bli.
Så jag skulle säga Känns som 05 är den bästa låten jag skrivit. Men det kan ha en delad plats med höjmusiken.
Jag har vägen att komma långt, längre än vad någon har gjort. Jag sjunger för dem på språk som ingen av dem förstår. Jag ger dem allting jag har även när jag inte haft något. Jag svär att de enda som vet är Sibel, Millie och Lowe. Det är ingen skämt, trauma gjorde vänner till en fiende. Tror jag ska vara kvar när inget är så för. De vi känner, de har dött. Jag vill bättre för min bror. Därför måste jag göra något så vi kan leva.
Sämsta låten jag har gjort. Jag gjorde en låt som är typ, det var lite av en parodi typ. För jag drev med Amer, min producent, och var såhär, jag säger lyssna, gör en Cardi B City Girls beat. Alltså jag typ freestylar genom hela låten. Men det är såhär, händerna på knäna, den går upp och ner. Och vi bara lallade. Men det är definitivt den sämsta låten jag gjort, för att jag tar min musik på allvar och det var inte på allvar. Så jag skulle nog säga att den heter Maza. En låt som jag önskar jag hade skrivit, som har gjort så jävla mycket för mig det senaste året. Och varje gång jag lyssnar på den, texten blir bara mer och mer viktig för mig idag. Och den har gjorts av en tjej som jag har kommit att bli vän med från London. Hon heter Bella, med H på slutet. Låten heter i alla fall Evil Eye. Say a prayer for me. I'm surrounded by some people that need prayer for me. Tell them keep me from that evil eye. From that evil eye. The streets are cold. Allt jag önskar för mig själv idag står i den låten, så jag önskar att jag hade skrivit den.
Jag vill också rekommendera din serie Cherry ut i mörkret som finns på SVT Play. Du har gjort ett annat tv-program som vi kommer att få ta del av väldigt mycket i höst. Det heter Så mycket bättre, där du sitter på Gotland tillsammans med ett antal olika artister och tolkar låtar. Hur kändes det att sitta där och få prata om musik?
Att prata om musik var magiskt, och många av dem hedrade mig på sätt som rörde mig till tårar ganska många gånger. det sitter en annan artist och säger, ej, du är pionjär. Du pratar om saker som behövs att prata om. Och du använder din röst. Och det, att bli hedrad på det sättet, det var så här, wow, det var magiskt. Jag kan säga att Så mycket bättre är definitivt en av mina finaste musikaliska upplevelser någonsin. Jag ska vara ärlig, jag var lite rädd för att en stor del av mig var beredd på att behöva ducka frågor om orten. Och jag orkar inte, jag har trauma över det här. Så jag orkar inte, jag vill inte göra en represent. Jag har gjort tillräckligt, förstår du? Lämna mig, jag bara göra musik typ. Det var många andra som var mycket bättre med att prata. Men det var väldigt fint att få lyssna.
Om det är någon som har längtat efter att höra dig prata så kommer de ju kunna lyssna på det här avsnittet.
Här har jag pratat sen du, men du är bra på att få en att bli bekväm.
På Allsång på Skansen uppträdde du för publik för första gången på väldigt lång tid. Mm-hmm. Hur kändes det för dig? Jag är ju ute på turné just nu så jag upplever ju det där varje kväll. Och det är ju en surrealistisk upplevelse efter det vi har varit med om. Men hur kändes det för dig att få sjunga för folk igen?
Alltså, jag hade inte tänkt uppträda någonting i år förutom de här tv-grejerna, Nyhetsmorgon och Allsång. Men jag är inne på, alltså jag saknar det så jävla mycket och ska försöka få ihop någonting som är corona-anpassat till september. För att jag saknar det. Ja, och speciellt igår när jag körde med Benjamin på Allsång. Bra band, inte för att min pojkvän var med, men helt bra band och trumpeter, allt var helt fire, jag var helt fireklädd, I was feeling myself.
Du är skitsnäng.
Tack.
Vit jumpsuit, skitsnäng.
Så jag saknar det och jag vill göra något.
Speaking of din inte helt obrillanta pojkvän, låtskrivare och musiker, producent, Pontus Persson. Jag vill gå till en mening i en låt som ni har gjort. Som jag tycker är jättefin. Meningen är, jag kan vara någon som du aldrig haft förut. Vad har du aldrig haft förut som han är? Vad är viktigast för dig
i
er relation?
Du vet att han gjorde en låt som jag blev kär i. Och det enda som han hade som text, allt annat var topline, var, jag kan vara någon som du aldrig haft förut. Jag kommer aldrig glömma, det var så länge sedan jag grät över en låt. Och det handlar inte ens om att han har skrivit en låt som kärleksförklarade till mig, utan det är också för att så ska en låt låta. Jag blev ledsen av tanken av att ingen kommer få höra det här. För han gör massa bra musik som aldrig släpps, för han är producent och det är det han vill göra. Så det tog mig ganska många veckor att våga fråga honom, vill du göra det här till en duett? Jag vill inte ta över det fina du har gett mig, men det här är så vackert och jag älskar det så mycket och jag vet att kommer det vara med på albumet så kommer det vara den bästa låten på albumet. Men jag har aldrig haft någon som jag kan dela musiken med, förstår du?
Jag förstår.
På sån djup nivå. Mm-hmm. Och jag har haft förhållanden förut där man har sett mitt musikskapande och allt som kommer med det mer som ett problem. Och här har jag någon som förstår mig. Men också, vi kommer från helt olika världar. Jag kommer från ett brutet hem, du kommer från en trygg familj. Vi älskar den här grejen lika mycket. Men du har spelat trummor sedan du var 2 i din mammas dansband. Och jag har gått runt och nynnat typ Wailingar fram till 2013. Förstår du? Och att det förde oss till varandra. Men också att kunna älska någon som inte kan relatera till din värld men är öppen nog och förstå hur starkt den har gjort dig. Och fatta att vi kan komma från så 2 helt olika världar och känna så mycket för varandra. Han är min person. Han är min den. Och jag är den hans. Och det är så skönt att veta att jag har någon som aldrig kommer känna sig hotad av hur ambitiös jag är. Utan vi pushar varandra. Och när vi vet att den andra behöver en paus och bara behöver få vara pojkvän, flickvän, att vi gör det för varandra också. Jag hade varit kär i Pontus även om han inte gjorde musik. Men musiken har räddat mitt liv. So I need this. Så den människan jag älskar, det hade varit nice om den också älskade, förstår du? Och han är någon som jag aldrig hade kunnat ha förut. Och jag fattar varför jag är det för honom. Minns när du sa det svårt, kysser dig lätt, håll hon. Så länge du förstår, du kan känna dig lugn. Jag kan vara någon som du aldrig har förut. Jag kan vara någon som du aldrig har förut. Räcker att du säger till, jag kommer vara där för dig igen. Jag kan vara någon som du aldrig har förut. Om du kommer till mig så blir jag kvar. Om jag säger till dig, vi gjorde för varandra, du kan lita på mig, jag är här för att stanna. Jag vill inte slösa på dagar och nätter från dina armar. Jag minns när vi hade vårt första bråk och vi skulle ändå in till studion och jobba. Och så skulle jag säga förlåt genom att skriva en låt när han sitter där och är tvungen att spela in det. Men framför allt att få dela det som har räddat mig med någon annan, det är mer än vad jag hade kunnat önska.
Jag tycker ni är fantastiska. Jag önskar er all lycka.
Tack snälla.
Innan vi går till dina rekommendationer,
mm,
så ska vi knyta ihop den här.
10 snabba.
10 snabba.
Okej.
Okay. Okay, är du beredd? 10 snabba med Sarah Dawn Finer. Beyoncé eller Mary J. Blige?
Beyoncé.
Mumintrollet eller Pippi Långstrump?
Mumintrollet.
Live eller studio?
Studio.
Vego eller kött?
Vego.
Det var bättre förr eller det bästa kanske inte har hänt än?
Det var bättre förr.
Grammis eller Petre Guld?
Grammis.
Dårskap eller klokskap?
Dårskap.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Yoga eller jogga?
Yoga.
Whitney eller Aretha?
Whitney.
Bra!
Jättebra.
Jättebra, frågor. Snyggt.
Den första var det svåraste.
Why do you think I asked you that question?
jag var tvungen att tänka
ta. Ja, nej, men alltså Mary J. Blige, she sings pain.
Det, alltså, no drama.
Ja, nej, men
topp 5 låtar som
någonsin, som någonsin har gjorts.
Alltså, jag måste bara säga innan vi avslutar att jag vet att jag pratat sönder mig. För att, jag vet inte, jag blev bara bekväm av dig. Det här gjorde nog mer för mig än vad du kommer göra för någon lyssnare. Men det är bland, alltså, en av de finaste konversationer jag varit med om. Så tack, jag behövde det. Jag har behövt en release, tror jag. Och jag uppskattar det så mycket. Och om du verkligen vill skriva musik med mig, du menade allvar.
Jag vill verkligen skriva musik med dig.
Alltså, förstår du vilken ära?
Det är, verkligen.
Det är helt sjukt.
Mer än du förstår vill jag det. Dessutom så kommer folk bli skitsura för att vi inte sjunger tillsammans. Mm. Och nu har vi ingenting att spela på och vi är båda alldeles för trötta röstmässigt och som människor. Men frågan är om vi inte ska göra något så otroligt härligt, lite dekigt också. Mm. Som att sätta på en Mary J. Blige-låt och sjunga till som vi gjorde när vi var... teens.
Exakt.
Ska vi göra det?
Åh, vad kul. Åh, jag hoppas jag inte är kaos nu.
So tired. Yeah, yeah. Vill du börja?
Ja. Mm. Broken heart again. Another lesson learned. Better know your friends or else you will get burned. Gotta count on me, 'cause I can guarantee that I'll be fine.
Why'd I play the fool? Go through ups and downs, knowing all the time you wouldn't be around. Or maybe I like the stress, 'cause I was young and restless, but that was long ago. I don't wanna cry no more.
gonna make me hurt again.
Det här är så gulligt. Ja, nu har vi i alla fall gjort det.
Snälla, låt det vara kvar.
Ja, det är klart jag ska.
Även om jag låter kvar. Alltså, det här är...
Så här var det, hörni. Exakt så här var det. Vi stod det framför speglarna.
Alltså,
och, bara, och snart kommer det bästa partiet. Men det får ni lyssna på när ni har låten på riktigt.
Snälla, behåll det här.
No more drama.
No more drama.
No more drama. Det här är typ det gulligaste jag har gjort, tror jag. Med någon. Okej, kompis. Nu ska du få rekommendera tre saker och lämna lyssnarna med. Vad du vill, högt eller lågt. Micken är din.
Det finns en poddserie som heter De dödas röster. Jag tror att hon heter typ Sara Berggren. Hon som har gjort den, sorry om jag sa hennes namn fel. Men det är dödas röster. Alltså du kommer fastna direkt. Det är bättre än många filmer jag har sett. Sen vill jag rekommendera... Jag har en jättebra spellista på min Spotify-artistsida som heter Sweet Tunes. Och det mesta är typ Motown-musik. Att städa till den är typ det bästa som finns. Okej, och sen så nästa grej, snälla. 8 september, jag släpper min första Island och kollision och köp den.
Vad är det ytliga? Snyggt!
Exakt.
Jag älskar dig.
Jag älskar dig också.
Vilket underbart ögonblick vi delade med varandra.
Tack så jättemycket för
allt. Det här var alltså, magi.
Det var magiskt för mig också. Alltså, jag behövde det. Jag tror att jag behövde det mer än någon annan.
Jag älskar det. Puss och kram.